Sällan har så högställda förhoppningar blivit så fullständigt krossade som den dag Jesus dog. Lärjungarna var inte bara fyllda av sorg, de var djupt chockade. De var helt tillintetgjorda. De var inte bara det att de hade förlorat sin mästare och vän, som de hade delat livet med under de här 3 åren. De hade vandrat med honom, de hade ätit med honom, sovit med honom och delat allt. De hade sett hans mäktiga gärningar, de hade hört hans undervisning om riket. Och de hade liksom knutit alla sina förhoppningar till den mannen. Hela sin framtid var lagd i hans, deras framtid var lagd i hans händer. Och de hade lämnat allt för hans skull. Och så gick det så här. Hur kunde det gå så här? Redan i Getsemane hade deras förvirring börjat. Hur kunde han så lätt kapitulera för tempelvakterna? Det hela var för dem så oväntat och så chockerande och så ofattbart att liksom deras enda reaktion det blev att fly och lämna scenen och springa bort över Olivbergets sluttningar och försvinna i mörkret. Alla övergav honom den natten. Och när lärjungarna hittade varandra igen så var stämningen oerhört tryckt. Ingen sa någonting. Alla bara satt och stirrade rakt fram eller fladdrade med blickarna i rummet. Så fick de höra ryktena som spred sig om de nattliga rättegångarna. Och kravet på att få honom dömd till döden. Och skräcken bland lärjungarna bara tilltog. Och när de senare på förmiddagen hörde folkskarans rop, korsfäst honom, eka genom Jerusalems gator, så tror jag det var precis som blodet ville frysa till is i deras kroppar. Och när Jesus senare stapplade fram genom Jerusalems gator med ett tungt kors över sina axlar, så tror jag inte vi ska döma någon av lärjungarna för hårt. För att ingen av dem var där för att hjälpa mästaren. De var inte bara rädda, de var desillusionerade. De var totalt handlingsförlamade. Var det så här de 3 åren med deras mästare skulle sluta? Hade de totalt misstagit sig på det som han hade sagt? Vad fanns liksom nu talet om riket? Vad fanns nu hans makt och hans myndighet? Deras mästare, fick de höra, hade blivit förd till dödskalleplatsen. Huvudskalleplatsen, Golgata. För att avrättas tillsammans med 2 rövare. Fiaskot kunde liksom inte bli större. Nederlaget kunde inte bli mera totalt. All deras tro, alla deras förhoppningar som de under de här 3 åren hade blivit ingjutna i var nu liksom skoningslöst krossade. Vilken mörkrets dag detta var för lärjungaskaran. Man undrar, skulle de någonsin kunna resa sig igen? Och då vill jag fråga dig. Hur troligt verkar det att Jesu lärjungar i det här sinneslaget och det här sinnestillståndet skulle kunna komma på idén och just nu, den här natten, gå och stjäla Jesu kropp ur graven för att sedan lansera en frimodig förkunnelse om att den är Jesus som just hade blivit begravd. Han har uppstått ifrån de döda, vi har själva sett honom levande. Och att de till och med skulle vara beredda att dö för en sådan ståndpunkt. Hur sannolikt verkar det? Och om du ändå anser att det kanske är sannolikt, då måste du ändå förklara den tomma gravens mysterium. För alla var nämligen överens om att graven var tom. Den enda alternativa förklaringen måste vara att Jesu fiender hade flyttat kroppen. Men då kommer frågan, varför i all världen skulle de vilja göra det? Det var ju tvärtom så att de var mycket angelägna om att kroppen blir kvar i graven. Och hela rörelsen omkring Jesus på det här sättet skulle komma till ett slut. Deras plan hade liksom äntligen gått i fullbordan. Och det anmärkningsvärda är att det endast var Jesu fiender, motståndare, som drog sig till minnes att denne Jesus hade ju sagt någonting om, medan han ändå levde, att han visserligen skulle dö men på tredje dagen uppstå igen. Naturligtvis så trodde de inte på det. Men tänkte de, tänk om hans lärjungar skulle hitta på något sånt för att få det hela att se ut som en uppståndelse. Det fick bara inte hända. Och därför så hastade de iväg till Pilatus. Inte ens nu när Jesus var död kunde de känna sig riktigt trygga, verkade som. Och de kommer alltså till Pilatus igen och ber att han ska ge order om att graven ska bevakas under 3 dagar, så att, som de säger, inte hans lärjungar kommer och rövar bort kroppen och sen säger till folket att han har uppstått ifrån de döda. För då blir den sista bedrägelsen värre än den första. Alltså den första var ju att tron på att Jesus skulle vara den utlovade Messias, Guds son. Därför mötte han döden. Den andra och ännu värre bedrägeriet skulle ju innebära att han verkligen är bekräftad vara Guds son och Messias. Han har besegrat döden. Det fick liksom bara inte hända. Pilatus själv ville tydligen bli av med det här fallet. Han hade haft nog besvär med Jesus de sista timmarna tidigare den dagen. Och han ville inte argumentera mer om saken. Han bara säger, okej, ni får en vaktstyrka. Gå bort och bevaka graven så gott ni kan. Nästan som Pilatus själv lämnar bakdörren öppen för någon slags eventualitet som skulle kunna hända. Bevaka den så gott ni kan. Och de gav sig iväg och de skyddade graven genom att försegla stenen med en romersk sigill. Och de satte ut vakterna. Och översteprästen och fariseerna kunde nu gå hem och känna sig lugna, eller hur? Äntligen allt under kontroll, trodde de. Den stora stenen var där. Det romerska sigillet var över stenen och det var med dödsstraff belagt att bryta ett romerskt sigill. Erfarna romerska soldater stod där utanför graven och vaktade. Ingenting oförutsett skulle nu kunna hända, eller hur? Erfarna beväpnade soldater skulle kunna hindra den levande Gudens son att triumferande lämna och stiga ut ur dödens rike och besegra dess väldiga makt. Jag tror Gud log till deras tilltal. En liten sten, ett sigill och några romerska soldater. Men Gud såg också de förskrämda lärjungarna där borta i ett annat litet rum i Jerusalem, där de satt bakom låsta dörrar och var fyllda av rädsla. Vad skulle få just dessa män att om bara några veckor övertygande stiga fram med en förkunnelse som skulle vända upp och ner på inte bara romarriket och förändra hela den mänskliga historien? Vad skulle kunna få dem att göra något liknande? Jag vill hävda, ingenting annat och ingenting mindre än Jesu Kristi tomma grav, historiskt sann och uppenbar för alla. Och de behövde få se det med egna ögon. Och de behövde få se honom med sina egna ögon, den uppståndne, levande Kristus. För ingenting annat skulle i det här läget som de nu var i kunna ha förhindrat dem från att resignerade, nedslagna, desillusionerade och uppgivna dra sig tillbaka till fisket till Galileiska sjön, eller till tullhuset där uppe där Matteus hade suttit, eller till sina tidigare sysslor i livet. Men nu satt de där fullständigt tillintetgjorda av besvikelse. Tidigt den tredje dagens morgon så väcks Petrus och Johannes av ivriga knackningar på den låsta dörren. Och de reser sig upp. Och de öppnar dörren och de hör Maria Magdalenas flåsande röst som säger: de har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Den märkliga nyhet gav både Petrus och Johannes en extra adrenalinkick. Och de inleder en av historiens, vill jag påstå, märkligaste språngmarscher. Hade du bott i Jerusalem den här tiden och tagit en tidig morgonpromenad den här dagen, så skulle du nog ha blivit ganska förbryllad. Först så skulle du få se, ha sett en ensam kvinna, Maria Magdala, komma smygande i halvmörkret ut till gravgården. Och senare, strax efter henne, en hel grupp kvinnor gå åt samma håll. För att efter en kort stund senare få se den första kvinnan komma springande tillbaka. Och det var verkligen inte vanligt att vuxna människor sprang på den tiden. Och allra minst kvinnor, skulle jag säga, med sina långa kjolar. De sprang bara inte. Det ansågs under vuxna människors värdighet att röra sig på det sättet. Sen fick den tänkte vandraren se hela gruppen kvinnor hastigt komma gående och viskande ivrigt till varandra, till synes väldigt upprymda. Och strax därefter så kommer två män springande ut från staden, den ene snabbare än den andra. Och båda tycks ha mycket bråttom och deras hår och tunikor fladdrar i morgonljuset. Vad var det egentligen som höll på att hända i Jerusalem denna märkliga morgon? Och du skulle då inte haft en aning om där du står med din förbryllade tanke. En aning om att dessa kvinnor och dessa män just hade börjat upptäcka något som skulle förändra hela mänsklighetens historia. Och som också är orsaken till att vi sitter här idag. Och som är orsaken till att hundratals miljoner människor ut över vår värld denna dag i stor glädje lovsjunger Jesus Kristus, den triumferande, levande, uppståndne Kristus, som har besegrat vår bittraste och största fiende, döden själv. Halleluja. Johannes, som troligen var den yngste av dem, kom först fram till graven. Men han vågar liksom inte gå in. Han stannar upp och han sneglar försiktigt in genom gravöppningen. Och han såg linnebindlarna ligga där på dödens bädd. Och just då hörs Petrus steg och flåsande bakom honom. Och som ni vet, på Petrus fanns aldrig någon broms. Han rusar rakt in i graven. Också han får se bindlarna ligga där. Och märkligt nog, huvudduken hoprullad och lagd på ett ställe för sig. Och Petrus står där alldeles stum av förundran. Och kanske är det Petrus tystnad som till sist gör att också Johannes försiktigt träder in i graven. Och det står, Johannes ser. Han granskar. Han tänker. Och alla ord är nu överflödiga. Något bortrövande av Jesu kropp kunde det ju absolut inte vara fråga om. För varför skulle själva svepningen lämnas kvar? Och dessutom, varför skulle huvudduken ligga där hopvecklad på ett ställe för sig? Det var precis som om någon hade stigit ur dödens kläder och prydigt lagt den åt sidan liksom, därför att de inte längre behövdes. Och det fanns till slut bara en enda slutsats kvar. Men den var liksom för stor för att ens uttala där inne i den tomma gravkammaren. Den var för underbar. Den tomma gravens tystnad talade sitt mäktiga språk till dessa två lärjungar. Och jag tror det var en mättnad. En mättnad som gjorde alla ord överflödiga. Det var som om det nya livets vind svepte in i den grav där döden för bara några timmar sedan härskat enväldigt och ostört, som den gjort under alla årtusenden av mänsklighetens historia. Vem skulle kunna rubba dödens välde? Vem skulle kunna få den att ge ifrån sig något av sitt byte? Men här fanns inte längre doften av död. I dödens kammare andades nu själva livet. i outsägligt stor triumf. Och döden själv hade tvingat släppa sitt grepp om dess mest angelägna byte, om Gudasonen, mannen från Nazaret, Jesus Kristus, deras mästare. Och plötsligt inser både Petrus och Johannes, han är inte här. Han är inte längre här. O, min Gud, han måste ju leva. Han måste ju vara uppstånden. Allting faller liksom plötsligt på plats för Johannes. Och det står om honom att han såg och han trodde. Det var ju så här Jesus hade sagt medan han ännu vandrade med dem, att på tredje dagen skulle han uppstå. Det var ju så här han hade uttytt gamla testamentets skrifter om honom själv. Och överväldigade av förundran och glädje så lämnade de den tomma graven. Och denna upplevelse, mina vänner, skulle bli grunden till deras fortsatta livsgärning. Så annorlunda än att återvända till fisket och tullhuset. Den fege Petrus, som bara häromnatten var det ju faktiskt, tre gånger hade förnekat att han ens kände Jesus. Denne Petrus skulle snart stiga fram i självaste Jerusalem och frimodigt förkunna uppståndelsens verklighet. Och på denna grund föddes den kristna församlingen. Hur förklarar du det? Hur förklarar du det? De visste ju inte det de sprang flåsande nu från graven, förmodar jag också, för att förmedla nyheten. De visste ju inte denna tidiga morgon att de så småningom skulle bli två av de mest lästa författarna i hela världshistorien. Utifrån den bok som skulle bli skriven och bli världens bestseller genom alla tider, Nya testamentets skrifter. Den tomma graven hade talat sitt övertygande språk. Och alla i Jerusalem insåg att graven faktiskt var tom. Jesu vänner gjorde det. Men inte visste de hur det hade gått till. Jesu fiender trodde också och insåg att den var tom. Men inte visste de hur det hade gått till. De romerska vakterna hade varit med om sitt livs största chock. Att hålla stånd mot livets, att hålla stånd för det första mot en liten lärjungaskara på 11 förskrämda lärjungar, det kunde väl inte ha varit någon utmaning för romerska soldater. Man hade satt sig till ro utanför graven för att invänta den tredje dagens afton så man kunde gå från detta lättvindiga jobb. Men alldeles innan gryningen blev det ett fruktansvärt starkt jordskall där ute. Lokalt sådant uppenbarligen. Ty Herrens ängel steg ned från himmelen, står det. Och satte sig, rullade bort den stora stenen och satte sig på den i stor triumf. Och gravöppningen gapade tom framför soldaterna. Och de tuffa romerska soldaterna skakade av skräck inför den ljusa skepnaden från himmelen. Och de vågade inte röra ett finger. Det står att de blev liggande som döda. Och när de kvicknade till, då var allt för sent. Stenen var bortvältad. Det romerska sigillet var brutet. Och det värsta av allt, graven var tom. Det var ju detta som inte fick hända. Så fruktansvärt pinsamt. Och som väl var så behövde de ju inte rapportera direkt till Pilatus, den romerske ståthållaren. De var ju liksom utlånade av honom till det judiska ledarskapet. Och därför så går några ur vaktstyrkan in till staden. Jag tror inte de sprang precis. De gick med ganska skamsna steg. Och visste inte hur de skulle förklara sitt outrättade ärende. Och de berättade för översteprästerna, så här gick det till. Och de hade ju ingen anledning att hitta på en story som skulle innebära att de hade misskött sitt uppdrag, eller hur? Och översteprästerna blir bekymrade och de sammankallar alla äldste för en viktig överläggning. Nu gällde det att finna en en story som skulle kunna ersätta den, så att säga, sanna storyn. De ville med alla medel förhindra att vakterna gick ut och berättade vad de hade varit med om. För det skulle kunna få folket att tro på Jesus sanna uppståndelse. Istället så ger de dessa soldater en annan version att föra vidare. Som visserligen inte var så smickrande för soldaterna, för det innebar ju att de hade somnat på sin post. Men så skulle de säga: medan vi sov så kom Jesu lärjungar och stal kroppen. Man mutade dem med en stor summa pengar och sa till dem: sprid det här ryktet bland folket. Och det gjorde de också. Och om Pilatus får höra något om eran bristande vakthållning, så lovar vi att ta hand om saken och lugna honom. Ni behöver inte vara oroliga. Men, mina vänner, inte är det soldaternas konstruerade version som överlevt historien och som gör att vi är här idag. Inte är det deras tal om en stulen kropp av några förskrämda lärjungar som ger oss glädje en påskdagsmorgon som denna. Det är den tomma gravens glädje och de enkla ögonvittnesskildringarna av den uppståndne Jesus som fortsatt att visa sin kraft från generation till generation. Ingenting har kunnat tystna den tomma gravens förkunnelse. Och du ska veta om en annan sak. Det finns faktiskt ingen händelse i hela den antika historien som är så detaljerik och noggrant återgiven av ögonvittnen som Jesu uppståndelse ifrån de döda. Du finner ingen motsvarighet någonstans i den antika historiska litteraturen. Och skildringarna i evangelierna om denna händelse bär på en äkthetens kvalitet. Det ligger inget sensationshunger i de här berättelserna. De som erfar den tomma graven blir ju själva förvånade. Ingen hade förutsagt eller förutsett detta. Det var någonting högst oväntat för dem som nu inträffade. Om man hade valt att medvetet konstruera den här morgonens händelseförlopp, så skulle det knappast ha sett ut som evangelierna beskriver det. Betänk bara följande faktorer. Jag har en lång lista på 14 faktorer som du kan ta där ut om du är intresserad. Jag säger 3 här. Om det hade varit en påhittad berättelse, är det osannolikt att man skulle ha låtit kvinnor vara de första att vittna om den tomma graven. Kvinnors vittnesbörd gällde nämligen inte i judiska domstolar alls. Och allra minst skulle man anse en sådan kvinna som Maria Magdalenas vittnesbörd vara någonting att fästa tilltro till. Hon var ju en kvinna som hade levt ett liv som man föraktade, besatt av orena andar. Vi vet inte vad hon hade varit med om, men säkert såg man ner på henne mer än andra kvinnor. Och hon är den första som kommer och säger att graven är tom. Och så småningom: jag har sett honom. Det andra: alla var överens om att graven var tom, både Jesu vänner och Jesu fiende. Men ingen, så att säga, kunde uppvisa Jesu kropp. Den var helt enkelt borta. Det tredje: Jesus själv hade förutsagt sin uppståndelse, vilket även Jesu fiende kände till, eller hur? Om han inte uppstod måste han betecknas vara en lögnare, vilket skorrar med hans övriga etiska hållning. En sak till som är väldigt generande och som aldrig skulle överleva en rättegång ens på den tiden, ja, allra minst på den tiden, för romerska domstolar hade starka krav på bevisföring. Åklagaren skulle bara kunna ställa vakterna i vittnesbåset och fråga: hur gick det till? Jo, lärjungarna kom och stal kroppen medan vi sov. Fråga 2: hur kan ni veta att det var lärjungarna som stal kroppen om ni sov? Generande. Om du vill läsa 14 ytterligare faktorer, gör det. Det finns ett oerhört bevismaterial för den tomma gravens realitet. Evangeliernas skildringar är inte till apostlarnas fördel, vilket de säkerligen skulle ha varit om apostlarna hade liksom själva författat det här. Två anonyma lärjungar är de som först får möta Jesus ute på Emmausvägen, inte de viktiga av apostlarna. Den tredje dagens kväll, har ni ork att lyssna lite till? Den tredje dagens kväll hände det totalt oväntade. Ingen förstod hur, men plötsligt står Jesus där i rummet trots att dörren var låst. Och de ser honom och de hör hans välbekanta röst. Frid vare med er. Men de kan inte förmå sig att tro, fastän öronen och ögonen insåg att det var han, eller såg att det var han och hörde att det var han. De blev rädda. De trodde att det var en ande, en vålnad av något slag. Och Jesus ser deras tvivel. Och han säger: se på mina händer, se på mina fötter. Uppenbarligen är sårmärkena kvar. Och kom fram och känn och se på mig. En ande har väl inte kött och ben, säger Jesus. Men det verkar som att det var alldeles för underbart för lärjungarna för att kunna ta till sig som sant. Och det står att de kunde inte tro för glädjes skull. Har du överrumplats av det någon gång? Det är helt enkelt för bra, det kan inte vara sant. Så känner de. Var för glada för att tro. Då frågar Jesus: finns det någonting att äta här? Okej. De letar och det fanns kvar en bit stekt fisk. Och de räcker honom den stekta fisken på ett fat. Och han tar den och han äter. Och han äter sig in på fisk, hela fiskens, så bara benet är kvar. Ni vet. Och när han försvann den dagen, så står detta fat med fiskbenet, det uppätna fisken, kvar. Med benresterna efter Jesu lilla måltid. Som ett, tycker jag, väldigt fascinerande bevis för Jesu kroppsliga uppståndelse. Lärjungarna berättade för Thomas, som inte var närvarande den här stunden, om vad som hade hänt. Och Thomas säger: jag kan inte tro om inte jag själv får se och känna såren med mina egna händer. Så nästa gång när Jesus kommer till dem, så har han ett ord till Thomas. Thomas, tvivlare, finns ibland oss. Jag är en av dem som har lätt för att tvivla. Kom, Thomas, räck hit ditt finger. Känn mina sår, här i sidan också. Han visade efter svärdet som soldaterna stuckit upp i korset. Och så säger han: tvivla inte, Thomas, utan tro. Jag vet inte ens om Thomas gav sig tid att ens känna på Jesus. Han bara faller ner och utropar: o min Herre, o min Gud. Han tillbeder den uppståndne. Då sa Jesus till honom något som gäller oss här idag: Thomas, du tror därför att du har sett. Men saliga är de som inte har sett men ändå tror. Det förklarar Jesus människorna som sitter i tabernaklet på påskdagen 2008 för saliga. Alla ni som tror, fast ni inte har sett. Ni är lyckliga, säger ni. Ni är välsignade. Varför menar Jesus att tron på hans uppståndelse är så viktig? Två saker, sen ska jag sluta. För det första, Jesu uppståndelse bekräftar giltigheten i hans försoningsdöd. Syndens lön var döden. Om graven behållit Kristus, hur vet vi då att han besegrade synden? Den tomma graven bekräftar att Jesus har besegrat synden och att det finns därför fullständig och evig förlåtelse för all synd. Och endast en uppstånden Kristus är mäktig att frälsa, eller hur? Dessutom, för det andra, Jesu Kristi uppståndelse försäkrar oss om en kommande uppståndelse också för våra förgängliga kroppar. För samma kraft som förde Jesus Kristus ut ur graven bor i dem som tillhör Kristus. Och den kraften ska föra oss inte bara genom döden utan också bortom döden. Och se till att en ny uppståndelsekropp formas för den ande som hos den troende befrias för att gå och vara hos Herren den stund en troende människa dör. Vi vet alla att vi mögnar bort i en grav. Vi vet att de kristna har bränts på bål under historiens gång. Och att inte ett spår finns kvar. Och askarna har spridits med vinden. Hur kan då det döda uppstå? Hur den kropp ska de kunna få? Och när saduceerna kommer till Jesus och försöker få honom att inse hur omöjligt det är med kropparnas uppståndelse, så säger Jesus till dem: ni far vilse. Ni tänker fel, därför att ni inte förstår skriften och inte heller Guds kraft och makt. Det vill säga, vad skulle kunna vara omöjligt för Gud? Tror du inte han har koll på atomerna eller partiklarna eller molekylerna eller vad det nu är efter alla döda kroppar genom historien? Han som har koll på hela universums stjärnevärld och nämner dessa miljarder och åter miljarder vid namn. Skulle han inte ha koll på min kropps förfall om den kommer i en grav och förmultnar och är borta om ett 25-tal år? Såklart han kan det. Förresten, säger Paulus, du kan finna något av svaret i din egen trädgård. Det sädeskorn, om du nu sår det, eller litet naket korn, säger en solrosfrö, du lägger det i jorden. Och det tar en lång tid, men så småningom kommer en grön, fin planta upp. Den är olik den kropp, det frö som såddes. Den är en annorlunda kropp, så är det också med uppståndelsekropparna. De är annorlunda än den fysiska kroppen. Men ändå finns det en kontinuitet. Ett solrosfrö kan bara ge en solros. Ett vetekorn kan bara ge en vete som växer upp, eller hur? Det finns en viss kontinuitet med den kropp som dör och den som uppstår. Men vad vi kan säga om varje kropp som tillhör Kristus är att den sås i förgänglighet. Ju äldre vi blir, ju mera inser vi denna kroppens förgänglighet. Och den blir utsliten i sina organ och till slut kommer den inte att orka längre. Vi ska liksom alla till bilskroten. Man kan möjligen byta ut lite delar på vägen dit, men dit ska vi hela högen om vi får leva. Men det som sås förgängligt ska uppstå oförgängligt. En kropp som inte kan dö. En kropp som inte kan bli sjuk. En kropp som visserligen inte måste äta för att överleva, men som kan äta för att det är gott. För det andra, det som här sås i ringhet, det är så ynkligt med en liten människokropp. Och när du ser en åldrad människa ligga där på dödens läger, kanske efter en lång svår cancersjukdom, så tycker man det finns ingenting kvar. Men på samma sätt som Jesu dödskläder låg där kvar på dödsbädden i den tomma graven, så skall den kristna människans kropp, hur ringa den än ser ut i sin dödsskepnad, ändå uppstå till en kropp som är full av härlighet. Full av härlighet. Samma härlighet som Jesu uppståndelsekropp hade och har. För det tredje, det som här sås i svaghet. Åh, vad vi är svaga. Det behövs bara en liten osynlig bakterie. Och de största och starkaste idrottsmän ligger där och kan inte delta i de olympiska spelen. Vad synd är om dem. Och vi tränar och vi står i. Och så behövs det så lite för att vår sköra kropp plötsligt ska ligga där. Oförmögen ens att gå. Så snabbt kan det ske. En halkig bilväg. En spårvagn som kommer för snabbt när jag går över gatan. En tumör som börjar växa. Vad kan vi göra? Vi är svaga. Vi kommer att dö. Men det som här sås i svaghet som ett litet korn som läggs ner i jorden, det skall uppstå fullt av kraft. Fullt av kraft. Vad skönt det är att få säga det varje gång jag begraver någon. Jag har begravt, tror jag, 150-200 människor. under min pastorsgärning att få säga detta. Det som här sås förgängligt ska uppstå oförgängligt. Det som här sås i ringhet ska uppstå i härlighet. Det som här sås i svaghet ska uppstå full av kraft. Ingenting av den jordkroppens brister överföras till. Dela till. Om en ska själv stiga ner. Ett maktbud ska ljuda med sådan auktoritet att gravarna måste ge igen sina döda. Haven måste ge igen sina döda på Guds befallning. En överängels röst och en Guds basun. En jubelton ska genomljuda hela universum. En segerton som fick sin första stämning där. Sin första ton där i Jesu tomma grav. Först ska det i Kristus döda uppstå. Det vill säga deras kroppar, för deras ande är redan hos Kristus. Sedan ska vi som då ännu lever i ett nu, står det, i ett nu förvandlas med Herren för att sedan alltid få vara hos Herren. Du död, var är din seger? Jag tycker om att en kyrkogård citera på de orden lite. Det står grav vid gravens slut. Död, var är din seger? Död, var är din udd egentligen? Jo, dödens udd är bruten, för det var synden, och synden är bruten genom det tomma korset. Därför är döden uppslukad och seger vunnen. I den uppståndne Kristus lovsjunger hela skapelsen hoppets sång. Till den Kristus som vann seger på påskmorgonen, i honom ligger också, och i den segern ligger också hemligheten till hela skapelsens befrielse från förgängelsens bojor. Den tomma graven garanterar nya himlar och ny jord. Inser du vilket otroligt budskap vi har? Oj. Och så sitter vi bara en timme och tänker på det. En timme till. Nej, så här är det. Vi lever kvar i en värld och vi ännu måste samlas vid gravarna. Vi tvingas stå där lamslagna av sorgen, smärta, samtidigt som vi vet att döden inte ska ha sista ordet. Jag kan till och med känna en helig vred inom mig över att döden fortsätter sina härjningar. Men samtidigt vet vi att själva döden är död. Den dog den dag Jesus uppstod. Den är bestulen på all sin kraft. Och de liv som döden fortfarande skördar är bara dödens egna dödsryckningar. Och döden vet att den snart ska komma en dag då en Guds basun ska ljuda och allt döende plötsligt ska upphöra. Hit men inte längre, ska Herren säga. Och det ska heta om den morgonen att döden inte mer ska finnas till. Ingen sorg eller klagan eller plåga ska vara mer. Till det som förr var är nu förgånget. Och nu gör allting nytt på grund av Kristi tomma grav. Därför uppmanas vi att så inte sörja som de som inte har något hopp. Jag hörde om en gammal man som på sitt dödsbädder låg där. Han sa, jag skulle helst vilja, ja, hur skulle han förklara det? Jag skulle önska att jag hinner dö innan Jesus kommer tillbaka. Därför att jag skulle så gärna vilja uppleva hur det känns och hur det upplevs att bli ryckt ur dödens käftar. Ja. En syster i Kristus som jag brukar besöka, 94 år gammal, hon sa så här: det är så roligt att vara på väg hemåt. Och jag tror ju att Jesus kommer snart. Men även om han dröjer så har jag inte så långt kvar. Äger du detta hopp mitt i förgängelsen? Ska du bli gammal och gå med detta hopp? Äger du detta hopp, du som är äldre och känner hur kroppens krafter avtar? Om du vill ha detta hopp, om du vill ha denna uppståndelsekraft, då måste också du få med den uppståndne Kristus att göra. Och det kan du få göra idag. Amen. Käre gode Gud, vi tackar och vi prisar och vi lovar dig för påskdagens förunderliga budskap. så annorlunda, så totalt annorlunda att dess motstycke inte finns i någon annan religion, i någon annan filosofi. O Herre, och det är ju det här vi behöver. Det är det här vi behöver, eftersom döden är vår fiende. Men tack att den är lagd under dina fötter. Herre, om någon finns här som saknar vissheten om vad som händer med henne eller honom om hon eller han skulle dö, så ber jag, Herre, här står du med utsträckta händer. Låt henne, låt honom fly in i din famn, i den levande, eviga famnen, Jesus Kristus. Halleluja. Amen.